KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Podplay.
Slutspelet står för dörren och med det så kommer en riktig specialare härifrån NHL Puls. För vi ska djupdyka i alla serier i den första rundan. Vi ska även prata om vilka svenskar som kan vinna Conn Smythe. Men jag vill börja med att välkomna er lyssnare såklart. Och även via Playstation Jonathan Lindqvist. Vi sitter inte tillsammans den här gången. Känns lite tråkigt, men vi ska nog lösa det ändå. Jonta, berätta. Var är du? Vad gör du? Hur är det?
Ja, men det är bra. Jag är i Stockholm. Idag ska jag kommentera stormatcherna Tjeckien-Österrike och Kraken-Jets. Hängmatchen där, sista grundserien.
Helt värdelös information och delge lyssnarna in sig nu med tanke på att det här kommer att komma ut imorgon.
Ja, men jag vet att alla kommer att ha suttit bänkat för de här tillställningarna, så att det spelar ingen roll ändå. Nej då. Nu är det ju framförallt fokus här nere. Det är ju mycket fokus på hockey-VM i korridorerna och såklart också, vi fick ju slutspelsschemat där. Tidiga matcher både lördag och söndag. Två tidiga matcher, om man kan räkna 10:30 som tidig match, kan man det?
Ja, det skulle jag nog säga.
Precis, så att det blir ju ruggigt kul där. Jag pratar med alla jag pratar med, liksom folk i hockeyvärlden spelar, liksom att det här är liksom det bästa slutspelet på många år, liksom, om man ser till kvaliteten på lagen. Så att det ska bli ruggigt roligt.
Mm. Jag befinner mig i Jönköping för den allsvenska finalen som kanske kommer att vara avgjord nu när ni lyssnar på det här. Du och jag såg ju, apropå svenska landslagsmatcher, Sverige-Österrike den gångna veckan här. Du och jag satt och såg den. Hur högt håller den över de mest trötta hockeyfighterna som du tittat på?
Nej, men det blir ju inte, efter två spelade matcher av Czech Hockey Games, så blir det ju inte godkänt för Tjeckien. De blir ju sedan överkörd av Tjeckien i matchen efter, så att jag vet inte. Jag var ändå lite mer, jag gjorde i Finland en match och där var jag ändå lite mer imponerad. Alltså de, när de mötte Österrike, till början med jag imponerade av Österrike, det är en så här, okej, okay, de är ju uppenbart sämre, men de gör ändå så gott de kan och det är en fin möjlighet för de spelarna att få spela mot lite större landslag. Men med Finland känns det som att det finns någonting. Det finns ett grundspel, det finns ändå någon form av disciplin, och även om det i liksom vågor i matcherna mot ett lag som Österrike tappade, så känns det som att det finns en helt annan, bara baserat på det här i arbetsprovet, gedigenhet i det finska landslagsspelet. Och de är ju också, ja, enligt världsranken, världens bästa landslag. Så det kanske inte är konstigt heller att de är, ser lite bättre ut.
OS-guld i Peking, VM-final nu senast, VM-guld 2019. Det är ju inte för inte Jukka Jalonen har en egen park i sin hemstad. Alltså det är ändå mäktigt.
Tänk, jag körde den här quizen med Håkan. Dags för avsnittets första quiz.
Mm-hmm.
När vi gjorde Finland. Vilken är den enda coachen förutom Jukka Jalonen som har vunnit JVM, VM och OS-guld? Jag har inte kunnat 100% verifiera den här uppgiften, men vi säger att det stämmer till 95%.
Okej, om vi JVM, VM och OS-guld.
Mm.
Roger Rönnberg har ju JVM-guldet, men han var ju inte med OS 2006 på bänken där som assisterande, så han går ju bort. Det är ingen svensk med andra ord.
Nej, det är det inte. Du kan fundera här i 30 sekunder medan jag ställer av väggen. Men tänk högt så att det blir bra.
Vi hade den situationen också. Ja, precis. Det borde väl vara någon från Kanada gissningsvis. Och då är, beroende på hur man ska tolka Jontas fråga, så är det en huvudtränare eller kan det vara någon som är assisterande eller någon som är kanske ansvarig för laget som typ en general manager. Då skulle man ju kunna tänka sig Steve Yzerman med OS 2014, va? Kanada vann. Säkert något VM-guld där också på 10-talet. Wayne Gretzky var väl med när Kanada vann 2010.
Har du kommit på det?
Som GM. Jag börjar diskutera med mig själv om du söker en huvudtränare eller om det kan vara en ass-tränare eller en GM.
Det är en coach.
Okej, okay, ja, då kommer jag inte ta det.
Håkan fick också ledtråd att han ha, den här tränaren även vunnit Stanley Cup med flera framträdande svenskar i laget.
Bowman?
Nej. Sa också att han är en typisk old school coach.
Ja, Mike Babcock.
Jajamän. Det tog ungefär lika snabbt.
Ja, det känns ju stort.
Fast då sa att Håkan in på samma kommentera samtidigt hockey. Också, så att...
Ja, okej. Okay. Men då vinner han den, tycker jag.
Ja, det gjorde
han faktiskt. Jag sitter ändå här i min ensamhet på ett hotellrum i Jönköping och funderar, så att jag borde ha tagit den lite kvickare. Vi ska som sagt djupdyka i slutspelserierna här. Den första rundan, alltså, lite kort bara, Jonta. Alltså, det vattnas ju i munnen när man tittar på de olika matchupsen här.
Ja, absolut. Som jag sa, det här är ju det bästa slutspelet på väldigt länge. På förhand är väl Tampa-Toronto tror jag smäller högst.
Ja, men vi ska prata mer om det här sen. Okay. Även utse vilka spelare som kan ta hem Conn Smythe. Det är ju bara tre stycken som har gjort det. Niklas Lidström, Henrik Zetterberg och Victor Hedman. Innan det, snabba nyhetssnackisar. Det blir ingen pulshöjare den här gången, för vi har så mycket annat att prata om. Men Victor Hedman blir alltså bästa poängsvensk den här säsongen och slår även rekordet för antal poäng för en back i NHL med blågult pass då. Vad säger du om den här bedriften?
Ja, det är ju en enorm säsong. Det är ju faktiskt, kollar man senaste 10 åren så, förutom Niklas Bäckström som hade 86 poäng, alltså en poäng mer än Victor 2017, så är det den högsta noteringen av en svensk. Så att det är ju en enastående säsong, och jag tycker att det är hans bästa grundserie i karriären faktiskt. Även fast han har en Norris Trophy sedan tidigare och förmodligen inte kommer kanske vinna den här säsongen, så tycker jag det. Men otroligt bra. Och det är imponerande. Jag menar, han är ändå passerat 30 nu. Det är då man brukar börja se det här lilla tappet och sånt där. Men än så länge inga tecken på det. Och jag tror också att vi kommer få se ålderskurvor förändras lite. Allt eftersom att kunskapen om återhämtning och träning och kost och hela balletten förändras. Men vi behöver inte kolla längre än Roman Josi som är lika gammal. Han är också 90. Som ju förmodligen kanske är favoriten då till att ta den här Norris Trophyn.
Ja, är väldigt häftigt.
Eller Chris Letang som är kanske en topp 5-spelare i den pris som vi var inne på senast. Så Letang är 35, så att...
Absolut. Drew Doughty har haft en bra säsong innan han blev skadad också. Erik Karlsson har studsat tillbaka, så det finns många exempel. För några veckor sedan så fick du tippa hur många 100-poängsspelare det skulle bli i grundserien och hur många 50-målsskyttar. Minns du vad du sa där?
Jag vill säga att jag sa 3 på 50-målsskyttar, va?
Lite... Ja. Ja. Och sen sa du 600 poängspelare.
Jag var lite konservativ då.
Ja, det vet jag inte. Du är inte långt ifrån. Det är ju 7 stycken som tickade över 100 poäng. Och 5 stycken som tickade över 50.
Stämmer det här verkligen? det är inte så nära. Det är inte ens nära att stämma. Säg vad du sa igen.
Att det är 7 stycken som har klättrat över 100 poäng.
Mm.
Nej, det är 8.
Ja, bra. Du får ett nytt försök.
Det är bra att titta upp vissa saker på förhand. Ja. Och sen har vi 4 stycken 50-målsskyttar. Det var ju inte rätt på någon av siffrorna.
Nej, det var inte.
Bra. Det är nog första gången. Är det första gången du har haft ett kontrollbehov av att kolla om jag verkligen hade rätt på siffrorna där?
Nej, men jag visste ju att du inte hade det. Men jag vill inte liksom...
Ja, det var bra att du gjorde det. Men i alla fall, Auston Matthews, Leon Draisaitl, Chris Kreider och Alex Ovechkin över 50. Och vi vet ju att Auston Matthews nådde 60. Under grundserien. Och sen har vi på 100 poängspelare Connor McDavid, Jordan Gaudreau, Jonathan Huberdeau, Leon Draisaitl, Kirill Kaprizov, Steven Stamkos, Auston Matthews och Matthew Tkachuk. Och sen var JT Miller bara en poäng ifrån 100 pinnar. Häftigt ändå. 8 på över 100 och 4 på över 50 mål.
Mm, verkligen. Det är ju liksom statistiskt är det ju en ny tid. Jag menar, även om vi går till så inne där Viktor uppe på nya höjder för backar. 240 målskyttar för svenskar. Och då är vi inne på Makar och Jose som producerar enorma siffror för backar. Så det är liksom mycket... statistiskt sett ett av de coolare åren. 92-93 är ju liksom alla statistiska säsongers heliga moder. Där kan du hitta så många olika häftiga siffror och rekord och allt möjligt. Men det här är ju den bästa säsongen vi har sett gällande coola siffror på Många, många år.
Det måste vara sedan 95-96, va?
Ja, alternativt åren efter lockouten där 05-06 och 06-07 när det var så mycket powerplay så var det ju också en hel del.
Men det var väl på grund av de nya regeltolkningarna som gjorde att spelet förändrades ganska mycket, va?
Ja, framförallt var det på grund av alla powerplay.
Mm. Det kan ju men jag tänker att det delades ut fler powerplay på grund av att man var lite hårdare med slashingar och hakningar. Och precis. Var lite noggranna och petiga. Ja. Ingen av oss kommer få en Subway-macka, visst vet du det?
Asså?
Nej. Du hade ju Elias Lindholm som bästa svensk i mål och poängkolumn. Och jag hade Filip Forsberg på mål och Mika Zibanejad på poäng. Och poäng, ja, ni vet ju det. Det är Viktor Hedman som är högst upp där. På mål så delar faktiskt Elias Lindholm och Filip Forsberg på den.
Mm.
Så ska vi betala varsin halva då till Macca.
Men vad hade vi för grundseriebett?
Ja, vi hade väl topp tre i poängligan, va?
Ja, just det. Har du facit där? Jag har inte.
Vi ska se om jag kan plocka upp det lite snabbt här. Jo, men det har jag faktiskt här. Nämn topp tre i poängligan, flest rätt vinner. Och jag har min trea här.
Mm-hmm.
Och jag ser att jag bara har ett namn som slutade i toppen. Han var faktiskt etta och det var ju Conor McDavid. Jag vet att du hade honom också.
Mm.
Sedan hade jag Leon Draisaitl och Artemi Panarin.
Just det.
Och jag vill minnas att du hade Austin Matthews med tillsammans där vid McDavids namn. Sen trean på din lista kommer jag inte ihåg.
Nej, och jag har ju spilt väldigt mycket kaffe på den datorn där jag hade det här dokumentet. Så att jag kan inte lite snabbt och snabbt lite få fram det. Vi la väl ut det på sociala medier?
Tveksamt, eller? Jag vet inte om vi gjorde det. Det kan ha hänt. Eller inte. Men jag tror inte att du hade en... Du hade ju inte Huber då.
Ja, men vi släpper det för nu. Vi får sätta oss och lyssna på det avslutet. Sen vi summerar det här i slutet av säsongen. Jag ska också lämna in den här datorn till någon som fixar och kolla om jag kan få ut själva datan i datorn, så att säga.
Ja.
Kanske någon lyssnare som har ett bra tips på en duktig Mac-reparatör.
Ja, om ni har det, skicka ett mejl till adam.johansson@expressen.se eller DM på Hockeybulls Instagram-konto.
Tänk om det är roligt som så här skickar tips på hur man, ifall man liksom har en bit bröd som har gått av, hur man kan sammanfoga den genom nytt mjöl i ugnen. Det är kul.
Ja, men gör det då. Så muntrar upp Jonten nu efter att han har spilt kaffe över sin dator här. Jeff Lashel sparkad. Vi spekulerade lite i hans framtid i förra veckans avsnitt. Nu är han inte längre Detroits tränare. Vad tror du de gör där på den bänken?
Ja, det är ju intressant. Jag menar, Iserman, vi vet ju inte riktigt hur han tänker där. Han körde med Cooper väldigt lojalt. Han körde med Lashel väldigt lojalt. Trots brist på resultat att inte vara hans coach. Så att väldigt svårt att förutse, tycker jag, vilken väg Iserman kommer att gå. Han känns som att han kan lika väl som han kan vilja ha ett riktigt beprövat kort så kan han ta någon helt oväntad också. Så att väldigt svårt att spekulera i faktiskt. Man har ju ofta en magkänsla, men jag har inte riktigt det.
Okej. Hur har Rickard Grönborgs namn sjunkit in då sedan förra veckan? Eller förra veckan, det var den här veckan vi satt och spelade in faktiskt.
Jo, men jag tycker nog att den har någonting. Det är en bra spaning av dig som sagt. Ser man till situationen, vilken typ, vilket läge laget är i och allt det där så är det inte omöjligt. Iserman har ju varit involverad en del i landslagshockeyn också. Det kanske finns någon koppling där. Omöjligt är det inte. Jag skulle inte bli förvånad om han får en intervju, men det kommer ju också vara ett jobb som är väldigt eftertraktat i och med att det är ett ungt lag på väg uppåt. Det är liksom en finansiellt stark klubb så att de kommer nog ha möjlighet att betala ganska bra. Så att jag kan tänka mig att det kommer att vara konkurrens om det där jobbet. Det är de alla NHL-tränarjobben.
Ja, och som sagt, det är många kontrakt som går ut den här sommaren. Men du får ett nytt namn kastat mot det här som du får ta på uppstuds. Paul Maurice, skulle han kunna vara något?
Jag vet inte. Problemet med Paul Maurice är att han egentligen inte haft så himla bra resultat med Winnipeg. Han har haft en riktigt bra säsong kan man väl säga. Och ändå haft ett hyfsat bra spelarmaterial. Så att, jag vet inte. Jag hade nog tyckt att Paul Maurice hade nog snarare kanske gått på... Med honom finns ju en X-faktor som man inte ska underskatta. Och det är att han är kanske verbalt sett en av de bästa tränarna i NHL. Kanske den allra bästa. Så i en lite mindre marknad som till exempel Winnipeg så har det ett ganska stort värde. Sättet han kan kommunicera till fans, alltså bygga något att tro på och allt det där. Så jag kan se Maurice i mer av en den typen av klubb kanske.
Okej. Nu har jag ingen aning om deras personliga relation, men Steve Yzerman, Mike Babcock, skulle det kunna vara en återförening på gång att om han vågar ta in honom i NHL igen?
Nej. Jag tror inte det. Jag tror helt ärligt, ska vi spekulera så tror jag att det inte är omöjligt att alltså Babcock faktiskt skulle kunna passa i Winnipeg.
Och du har ju pratat om Tortorella där.
Ja, men det är lite samma typ. Alltså någon som står för någonting. Och sen är det liksom till viss del kontroversiella ledare. Men ibland är det bättre än vad jag känner en okänd också. Och Babcock är ju en tränare som kan ha gjort resultat. Så att, plus att jag tror inte att han räds hela den grejen. Liksom. Han bor ju hemma i Saskatchewan nu på prärien där. Så att han verkar inte lika... Jag tror att vissa kan skrämmas av hela den här klassiska det är kallt och hela den balletten liksom som du alltid kommer tillbaka till i Winnipeg, men det skulle kännas närmare med det än med Detroit.
Som jag nämnde inledningsvis så ska vi ta på oss en blågul kikare just nu och spana ut över de lag som har tagit sig till slutspel och tänka vilka skulle kunna gå hela vägen med sitt lag och vilka skulle kunna ha en så pass framträdande roll att de får lyfta Conn Smythe. Och som jag sa, Niklas Lidström, Henrik Zetterberg och Viktor Hedman, det är bara de tre som har fått lyfta den trofén upp i skyn. Så Jonta, vad säger vi här? Har du en lista kanske till och med till alla som lyssnar på NHL Puls? Eller var vill du börja?
Ja, men jag gjorde en liten topp 5 här. Conn Smythe, svenska Conn Smythe-favorit. Jag tycker den är rolig för den så spekulativ. För du måste väga in såklart hur bra spelaren är först och främst. Men sedan också lagets chanser att vinna. Och även spelarens roll i laget. Så där är vi. Jag tror vi bara kör utifrån det.
Ja, och jag tycker att vi börjar med det femte namnet.
Det får bli Filip Forsberg.
Okej.
Okay. Jag tror inte att Nashville har en jättebra chans att vinna. Eller ens ta sig förbi den första rundan. Men, och om de vinner så är ju förmodligen... I grundserien har ju både Josi och Saros varit före honom i MVP-racet. Men Filip är en spelare som har visat att han kan liksom dominera ett slutspel. Han är väldigt spektakulär och en av få spelare alltså, som har gjort snygga mål i slutspel. Liksom, hans kombination av styrka och händer är väldigt sällsynt. Så att han, även i en tajtare slutspelshockey så kan han hitta utrymme att göra oväntade. Och han är ju deras bästa forward. Så att, baserat på de sakerna så säger jag det. Sen, jag menar, de ska förbi Colorado och det blir svårt. Men lyckas de göra det? Ja, men kanske. Så att,
ja, men en bra motivering tycker jag allt som allt här. Men ponera att Nashville skulle skrälla sig igenom slutspelet här och först ta sig förbi Colorado. Mattias Ekholm, alltså det är ju en annan duktig svensk i Predators. Vad ger han för chanser att faktiskt vara ännu mer utmärkande än Filip?
Låga. Alltså hur den är, det finns ingen...
Det finns ingen X-faktor där kanske.
Nej, men så här. Baserat på den roll han har och den spelaren är så kommer han att göra för lite poäng. Den typen av spelare vinner inte Conn Smythe. Ska du vara back och vinna Conn Smythe så måste du bidra i båda änden av rinken. Så enkelt är det. Sen tror jag att skulle de vinna kommer han att vara en av deras absolut viktigaste spelare. Alltså en topp 5-spelare i det att, som jag sa, Josi och Saros är väl vad det är. Filip är deras bästa form. Men på grund av hur de coachar laget så kan Ekholm mycket väl komma in där. För han äter så mycket defensiva minuter. Romagnosi har ju en väldigt offensiv tiltad roll. Och det är ju tack vare att Mattias Ekholm äter så mycket defensivt. Så att han är ju extremt viktig. Men att han ska gå så långt som att vara den viktigaste spelaren har jag svårt att tro. Ska de gå hela vägen så behöver deras stjärnor vara riktigt bra. Alltså då måste Filip, Josi och Saros vara på Conn Smythe-nivå.
Mm. Nej, där backar det till 100%. Så blir jag nyfiken på fjärde platsen här, vad du har placerat ut där.
Ja, men där har jag gått med Gabriel Landeskog. Och inget snack om att hans lag har en bra chans att vinna. kanske den liksom största favoriten på förhand inför slutspelet. Gabbe är också en spelare som jag dels tycker att han ändå, han har visat en förmåga att kliva fram i slutspel. Han passar i slutspel. Bra tvåvägsspelare, fysisk, gör sina mål och allt det där. Så att jag tror att hans roll kan växa. Men med allt det sagt, han spelar med en av världens fem bästa centrar, en av världens tre bästa backar, plus en liksom en topp fem högerytter, och så Nassim Kadri som har haft en otrolig säsong, till och med Devon Taves som liksom är lite av Mattias Ekholm. Det är så många bra spelare, så att Gabbe ska liksom resa sig över mängden där, det är inte omöjligt. Det är ett Justin Williams scenario. Justin Williams var inte den bästa spelaren när han vann Conn Smythe Trophy med Kings. Med all respekt för honom så, och att jag inte följde det här slutspelet så noga, så vill jag ändå säga att det måste ha varit att Kåp där, Dowdy, till och med Quick måste ha varit bättre, förmodligen. Men han gjorde mål i rätt lägen.
Mr. Game 7 där.
Precis. Om Gabby kliver fram och gör några viktiga klatschmål i kombination med allt det andra han bidrar med, då skulle han kunna vinna. Men som sagt, återigen, vinner Colorado, så jag har svårt att se scenario där inte är McCarr eller McKinnon.
Ja. Hur tror du att den där skadan spelar roll då? Hänger den över honom och skulle det kunna påverka formen här inledningsvis av slutspelet?
Det är klart det kan vara lite ringrost, men det är inte säkert att vilan har gjort honom dåligt heller, så att det oroar mig inte så mycket för.
Nej. Jag ska säga det också till alla lyssnare så jag inte glömmer bort det. Vi har startat en liga på bracketchallenge.nhl.com. Där heter vi NHL Puls. Så är man intresserad av att möta oss där, då kan man göra sin egen slutspelstippning och joina ligan helt enkelt. NHL Puls heter vi. Då har jag fått det sagt. Bronsplatsen på Jontas Conn Smythe-lista. Vem kan det vara?
Det får bli Elias Lindholm.
Jaha, jag trodde att han skulle vara uppe och tampa som guldmedaljen.
Ja, men det är han. Det är tajt i topp tre. Här är det lite hugget som stucket. Men ja, Elias har en bra chans. Han är, tycker jag, Calgarys, en av Calgarys tre bästa spelare, förmodligen. Och nu när vi pratar om det så inser jag att jag borde ha haft honom högre. Jag snurrar runt.
Okej.
Okay. Jag svänger på det här helt och hållet nu. Och sen sätter vi vi sätter Markström som trea.
Ja. Bra att han nämns.
De här två är ju med. Alltså, och anledningen till att Elias och Markström kommer ju gå ganska hand i hand här.
Mm. Så Markström trea, Elias tvåa då?
Nej, Markström trea.
Oh!
Vi börjar där.
Ja.
Han, om vi tar Markström, så tror jag att, ja, men han har ju haft en jättebra säsong. Förmodligen en topp 5-målvakt i hela NHL den här säsongen. Han har också den typen av aura som jag tror kommer att tilltala folk när man ser dem mer. Alltså han är väldigt passionerad, han är en ledare i det här laget, och sånt kommer synas mer i slutspel när allting granskas under lupp. Calgary har en bra chans att vinna, inte den bästa, men en rimlig chans liksom att klämma sig igenom där på väst. Med det sagt, det som talar emot honom tror jag att han kommer få lite av målvaktsspelet. Och så funkar det ju alltid. Men jag tror att Daryl Sutter, fick vi honom nämnd idag också.
Torsson.
Kommer få väldigt mycket cred för defensiven, med all rätt. Så det skulle kunna ta lite från Markström. Men det är klart att ska de vinna så måste Markström vara riktigt bra. Men sen vet vi ju det. Ska man, en målvakt måste ju vara riktigt bra för att man ska vinna Conn Smythe Trophy. Det händer ju lite nu och då, men det händer ju inte. Det är långt ifrån varje år.
Ja. Och Markström kanske kan få en del av sina röster här. Innan slutspelet drar igång. Det är väl måndag nordamerikansk tid som rösterna måste vara inne, va?
Japp, jag går fortfarande avgränsat.
Ja. Silverplatsen, det lät som att du funderade på Elias på en guldplats eventuellt.
Ja, det får bli så. Jag ser Victor Hedman på två andra platsen.
Okej.
Okay. Och det är för att i någon sån här Galaxy Brain här så känner jag att...
Vad sa du?
Galaxy Brain, det är ju liksom när man utrikes uttryck för när man liksom tänker för långt och för mycket.
Okej, okay. Fick vi ju en lite utrikes här också.
Ja, men att
på vilken planet är du?
Ja, jag får tänka här.
Behöver du motivera Victor Hedman? Alltså, han gör en
nej, men det är mer så jag tänker med Elias. Okej, okay, vi börjar med Victor, så säger jag så här. Det som talar för Viktor är att han är världens förmodligen bästa back. Och Tampa har en hyfsad chans att vinna. Sen, om jag jämför med Calgary här då så Calgary-svenskarna så tror jag att det är en tuffare väg fram till finalen för Tampa. Så att där har du ju lite som talar emot dem. Och du har också det andra är ju att för mig, för mina pengar så är André Vasilevski Tampas bästa spelare. Så han är väl favoriten. Han har inte vunnit en, eller förlåt, han har vunnit en konsumite, men Nikita Kucherov har inte gjort det. Och Kucherov har varit exceptionell båda de här slutspelen. Och kanske finns det någon grad av liksom, det är hans tur.
Ja, Steven Stamkos vill nog leka där också med tanke på vilken grundserie han har haft. Han ja, var inte med första slutspelet när de vann heller.
Ja, fast jag tror inte det. Jag tror att
ska Nej, jag vet inte om jag tror det heller. Jag vill bara säga hans namn där, att han har varit väldigt bra den här säsongen.
Absolut. Det är bra att du förtydligar. Att du bara säger saker för diskussionen. Men, nej, men jag tror att ska Tampa vinna, då kommer det krävas att Vasilevski, Kucherov och Viktor är konsumentmässiga. Och hur den är så tror jag att Kucherov liksom står lite på tur där. Jag tänker lite grann på Chicago som är inne i dynasti. De fick ju en var där. Taves Kane och Duncan Keith har ju varsin konsumite, de tre titlarna. Att det blir någon sån dela broderligt grej. Så att
och då är det ju Elias Lindholm här då.
Ja, och någonstans så landar i det att ja, nu har jag tänkt sig så att så här, Elias är den typ av spelare som verkligen man behöver titta mycket på för att uppskatta. Och nu pratar många om Junior Gaudreau som Hart och allt det där, men som jag säger, jag tycker att Elias är ju typ lika viktig för dem. Och här, som sagt, han är en typ av spelare som syns i slutspel. Han har tycker, alltid haft en känsla för att göra viktiga mål under sin senaste åren. Han är troligt bra defensivt, pålitlig, äter boxplay-minuter och allt det där. Och ska Calgary vinna så måste Elias vara, då tror jag att han kommer vara en topp 3-spelare. Alltså det är klart att Tkachuk och Gaudreau är där också. De har ingen riktig superback på det sättet. Med all respekt för Rasmus Andersson så får vi säga att Elias är en bättre spelare. Och samma med Markström där. Så att, jag landar nog i det faktiskt.
Att alltså, går det inte att dra en rät linje från Elias Lindholm till Henrik Zetterberg 08? Alltså, ungefär samma ålder. Kanske inte exakt likadana spelartyper, men väldigt ansvarsfulla och bra tvåvägsspelare. Spelar i bra lag också med flera lagkamrater som skulle kunna ta hem det. Men jag vet inte, är det inte Z-vibbar över Elias Lindholm just nu?
Ja, alltså där är vi inte än, med all respekt för Elias och
Z-vibbar. Den här enskilda säsongen, tänker jag. Ah, okej, vi ska inte gå så långt.
Nej, alltså Z var nog liksom en topp 5 spelare i världen, kanske liksom, när han, det här året när han peakade liksom. Och där är inte Elias än, så att men jag förstår ändå liknelsen, den är inte helt oäven. Lite Taves grejen också för den delen, som sagt, han har ju en consmite. Samma där, Taves har ju också varit en topp 5 spelare i världen när han var som bäst, så att, men ja, Elias har en väldigt bra chans att vinna en consmite trophy.
Nu är det några svenskar jag tänker spontant här på. Mika Zibanejad, där att Igor Shestorkin, om Rangers går långt, då är han den givna Conn Smythe-vinnaren. Är det så du tänker?
Ja, alltså, nummer ett tror jag så här. Jag tror inte Rangers har vad som krävs för att gå så långt det här slutspelet. Mycket för att den östra sidan är så himla bra. Men ska de göra det så kommer Shestorkin att behöva vara... Jag menar, det här är ju ett lag som inte gick till slutspel i fjol. Egentligen kommer tillbaka med typ samma lag och nu är ett 100-poängslag och det är ju Shesjorkin för sen. Så det är ju han, men även om det inte är han så har du Panarin, då är han Fox, till och med Kreider. Alltså det är liksom...
Det är för många om det helt enkelt.
Det är väldigt... Mika fastnar ju, han är en otroligt bra spelare, en typisk slutspelsspelare, men fastnar ju i hålet av att spela ett lag som inte är förmodligen nog bra för att vinna, men samtidigt har en extrem spets som gör att han inte är en av favoriterna även om de skulle göra det. Så därför går han bort.
Det stör mig lite att han aldrig nådde 30 mål så att vi kunde få 7 30-målsskyttar av svenskarna den här säsongen. Men det är en liten petitess för den här 21-22-säsongen. Niklas Bäckström, han är inte den han en gång var, har haft skador på den här säsongen också. Och man kanske inte heller tror att Washington kommer gå speciellt långt. Så du övervägde inte ens honom för en topp 5, gissar jag.
Nej.
Nej.
Nu gjorde du så här en nordamerikansk fråga. Du gav exakt. Hela svaret.
Presentera hela och sen så lämnar jag över. Det ber jag om ursäkt för. Men så här, sista svenska jag vill nämna innan vi ska prata om alla matchserier i den första rundan. John Klingberg. Alltså, med tanke på vad han betyder för Dallas och hur de skrällde sig till Stanley Cup-final för 2 år sedan. Nu är de kanske inte lika bra som de var då. Men har han en Conn Smythe-chans, tror du?
Alltså, han var väl en topp 3-spelare för dem då. Det var väl Hayes, Kanadensjö, Dobin och John som var de tre bästa spelarna när de gick till final. Så ur den aspekten, ja. Men nu skulle jag väl ändå säga att dels har du Hayes, Kanadensjö. Men du har Roope Hintz, Jason Robertson som har klivit fram och blivit stjärnor, och jag tror inte att Dallas har vad som krävs för att gå så värst långt, så att därför gick han bort.
Fokus på lagen som har tagit sig till slutspelet 2022. Nu ska jag och Jonta gå igenom serie för serie i den första rundan. Och jag tänker att vi börjar på östkusten faktiskt. Och vi tar ettan i Atlantic mot det lag som nöp den sista wildcard-platsen. Och det är Florida såklart jag pratar om mot Washington Capitals, mästarna från 2018. Jonta, jag vill börja med Washington här. Alltså när man tittar på deras lag, alltså de är så gamla.
Ja, jo, ja, det är de.
Alltså äldst i ligan, det vet man ju, men snittåldern är liksom 30 bast.
Mm. Ja, men det behöver inte vara ett så stort problem här i alla fall. Framförallt inte i en första runda. Sen kanske kan bara ta ut sin rätt om man går långt i ett slutspel, men här tror jag inte att det är ett problem.
Nej. Jag vet inte om jag ville lansera som ett problem. Det var mer bara en spaning jag hade här. Att oj, det där laget med de där kärnspelarna, de är liksom 33 plus de flesta. Och det kommer nog inte hålla så mycket längre till. Men vad ger de för chanser att rubba Florida, ettan i Atlantic?
Inte så stora. Det här kommer ju komma ner till ett scenario där det händer. Och det är ju målvaktsspel.
Mm.
Vilket stort frågetecken för Washington till att börja med, känns det som. Men de måste få målvaktsspel. Och sen behöver de också att Bobrovsky fallerar lite. Vilket inte är helt omöjligt. Så kom ihåg att det här är en målvakt som historiskt sett har haft väldigt svårt i slutspel. Han har gjort framträdanden i 8 slutspel. Egentligen bara ett av dem har varit bra statistiskt sett. Sen har han bara spelat någon större match i vissa av dem. Så att, men summa summarum, Bobrovsky har inte en bra slutspelshistorik. Och det är klart att det finns i bakhuvudet hos honom. Han blir ju inte mirakulöst en sämre målvakt. Men vi vet alla liksom vad hjärnspöken kan göra med oss.
Absolut.
Och det är inte säkert att han... hur han kommer att hantera det. Så där finns det ett frågetecken.
Mm.
Och liksom... Ja, så det är väl det då. Alltså Washington är något lag som har kapacitet att göra lite mål. Så det är väl det scenariot man kan se egentligen, där det här skulle kunna bli en skräll, men det mesta talar ju för Florida som är liksom en maskin offensivt, ett av de bästa offensiva lag vi har sett i NHL i modern tid, och fullt funktionella i spelet över hela banan.
Ja, men det är ju häftigt med Florida att de snittar alltså över 4 mål per match, och det är en siffra som inte har setts i NHL sedan säsongen 95-96, så de är ju helt otroliga i den delen av spelet. Men hur ser du på deras övriga, alltså om man tänker på powerplay, boxplay, förväntade mål emot, alltså det är ju ändå vissa saker här som man kanske tänker att okej, de är inte topp i liga, men kanske tillräckligt bra för att gå hela vägen.
Nej, men det är klart att de är ju tillräckligt bra för att gå hela vägen. Vinner man grundserien så är det ju så. Men det, absolut att det finns lite frågetecken, som du var inne på. Powerplayet kanske inte har varit så bra som man trott sig till liksom, övrigt spel. Och defensiven är väl inte så här wow. Vad bra den känns om du jämför med vissa andra lag. Vad de har i mål och i sin topp 4 och sådär. Så inte sagt att det är dåligt. Men nej, det är inte heller att det är så här oj, det här är dunderfavoriten bara för att de vann grundserien. Det håller jag med om.
Evgenij Kuznetsov då? Hur ser du på hans säsong och att han faktiskt, men efter en del turbulens kring honom utanför isen, har studsat tillbaka och jag tror det är 78 poäng i grundserien. Han har varit en av deras absolut bästa spelare.
Ja, Kuznetsov är ju en spelare för den stora scenen. kunde ju lika väl ha vunnit Conn Smythe Trophy som Ovechkin när de vann 2018. Han var ju ruggigt bra då och är ju en spelare som liksom öppet har erkänt att han inte har i sig att liksom gå all in för hockeyn varje dag hela året. Så med det sagt så kanske när vi får se honom här nu så på den här scenen så tror jag absolut att han hittar på någonting. Det känns som att de ändå kommer hyfsat bra in i slutspelet här i Washington. Så att det är klart man tror på Florida här, men det är, man ska inte heller bara tro att det är ett lag att köra över.
Och då vill jag ha ett tips här för hur det slutar.
4-1 Florida.
Okej, då slänger jag ut 4-2 Florida. Vi har ettan i Metropolitan mot det lag som var ovanför Washington i wildcard-racet. Det är Boston. Carolina mot Boston alltså. Och alltså ligans bästa försvar överlägset? Frågetecken om Carolina, Jonta.
Ja, alltså överlägset. Jag inte sträcker mig till överlägset, men bästa kan jag köpa. De har ju otroligt bra kollektivspel, väldigt bra boxplay och sådär. Så att ja, bästa kan jag ge dem.
Nej, överlägset, det var väl kanske lite överdrivet att säga det. Men ändå 202 insläppta den här grundserien. Och Rob Brindamore har ju verkligen fått till försvarsspelet. Och vad är det man brukar säga? Offensiv vinner matcher, defensiv vinner mästerskap. Hur stämmer det överens med Carolina, skulle du säga, i det här slutspelet?
Ja, det får vi ju se. Men det är ju lite dags för dem nu. De har ju gjort den här resan, det här lagbygget. Och tagit steg år för år, känns som. Och det här är året de ska gå djupt. Så att, ja men så här, det här är ett väldigt bra lag. Alltså som vi är inne på, defensiven väldigt bra. De har fått målvaktsspelet i år som de behövde. De har en offensiv bredd. Aho är bra, Svechnikov är bra. Jordan Staal har gjort en fin säsong där med Jesper Fast på sin kant. Så att ja, det här är ett bra lag. Sen är ju frågan, om man ska ställa liksom det som folk problematiserar med Carolina, det är väl så här, vilka är deras Conn Smythe-vinnare? Jacob Slavin är en av ligans bästa defensiva backar, men har inte visat förmågan att ta över offensivt. Sebastian Aho är en ruggigt bra spelare. Men han är väl ändå nivån under de här riktiga superstjärnorna. Så att,
är det om Fredrik Andersson blir het? Typ?
Ja, men detsamma där. Fredrik Andersson är en väldigt bra målvakt. Inte riktigt en... Han kommer nog inte ha en vässina på CV när han avslutar sin karriär. Så att... otroligt bra kollektiv, väl coachad och sånt där. Men ska man hitta något att kritisera sig över att just den där grejen än så länge saknas. Sen får vi se. Men en spelare som Svechnikov har valt 2 i draften. Det finns potential hos de här spelarna att verkligen ta över. Slavin är en av mina favoritspelare. Jag tycker att han är en topp 5, topp 6 back i ligan. Så att, det är ett väldigt, väldigt bra lag. Men om man ska hitta något problem så är det väl det.
Och Boston här då, de har väl haft mer skräckenjagande slutspelsupplagor tidigare. Men de är ändå läskiga på något sätt, eller?
Ja, men de har ändå hittat någonting nu här. Flyttat ner David Pastrnak till andra kedjan. Fått igång Taylor Hall lite. Erik Haula är ingen andra center man vill ställa i kapp med. Men å andra sidan har du en Hart Trophy-vinnare på ena kanten och David Pastrnak på den andra. En Rocket Richard-vinnare. Då är det så här... Mm. Ja, då kanske du kan klara det med en funktionell center. Hampus Lindholm har kommit in och tyvärr var skadad nu ett tag, men känns som ett riktigt lyft för backsidan. Linus Ullmark, glödhet här inför slutspelet.
Ja, hur gör de där med Swayman som man tänkte att, ja men det är klart att de kommer gå med honom.
Jag tror att de kommer gå med Ullmark. Alltså jag har ju förmånen för mig att ta ut målen svenskar också till NHL och hade honom som trea här nu. Han har ju varit här i april. Så jag har siffrorna i huvudet. 7 matcher, 5 segrar, 95% i räddningsprocent avslutning. Håll en 0 och 37 räddningar mot sitt gamla lag Buffalo, såklart en extra skön seger då. Så att, han kommer in, även om han var skadad här en sväng under april, så kommer han in till det här slutspelet med otroligt bra stäm. Och det är ju det som har varit frågetecknet. Men det är som jag sagt med Boston, att varken Ullmark eller Swayman känns som ett säkert kort. Men det känns tämligen säkert att åtminstone någon av dem ska vara i form i slutspelet. För båda har potentialen att vara bra på den nivå. Så att de blir läskiga, Boston. Och jag menar, vi har också den här grejen med Patrice Bergerons potentiellt sista säsong. Det finns liksom den där X-faktorn som kan driva dem. Jag tycker att Boston är extremt välcoachade. Egentligen har varit i flera år ett av ligans bästa grundspel. Så att det här är ett lag jag skulle vara orolig för om jag var Carolina, helt klart.
Ja, jag tycker du samlade upp allt där faktiskt. Jag hade några följdfrågor, bland annat om de skulle sluta samman bakom Bergeron med tanke på hans osäkra framtid. Men det fick du med också. Så att då är det väl bara våra tips här för vad vi tror i Carolina mot Boston. Vad säger du?
4-3 Boston.
Oh! Tror på en liten skräll här alltså. Med tanke på hur grundserien såg ut. Då drar jag till med 4-2 Carolina. Mm. Och med det sagt, vidare till Tampa mot Toronto tycker jag vi tar nu. Mästarna mot ett Toronto som slagit alla sina lagrekord i historien faktiskt under den här säsongen. Och det är ju flera av spelarna också som har karriärshöjdpunkter sett till antal gjorda mål och poäng. Så det finns mycket att gilla med Maple Leafs också. Men här är väl den eviga frågan som du har pratat om många gånger i NHL-puls. Målvaktssituationen. Har de en tillräckligt bra keeper för att först och främst ens ta sig förbi Tampa?
Nej, det är ju en väldigt rimlig fråga. Och visst, han kommer inte vinna någon väst i år, men det är också en keeper som ska duellera mot världens bästa målvakt. Här, alltså, vi har ju de här två serierna ett par bra exempel på varför det kanske är läge för NHL att börja tänka 1-8 system istället för divisionsmöten i de första två runderna. För det blir ju konstigt när sådana här lag möts i de första runderna.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men det är klart att om vi ska prata om det som talar för Toronto, så har de ändå en bra backsida. Liksom. Riley är bra. Giordano har kommit in bra. Fortfarande väldigt bra defensiv spelare och sånt där. Så att backsidan är helt okej. Okay. Offensivt såklart. Otroligt bra. Matthews, Marner, Bunting är en av bästa kedjorna. Nylander har producerat. Tavares tycker jag är en slutspelspelare. Så att det finns mycket att gilla där, men med det sagt, om man då skiftar över fokus, så jag hade inte haft en bra magkänsla som jag höll på Toronto, för att efter en väldigt tunn, svag mars månad så har Tampa verkligen känns som varvat igång här. Framförallt Kucherov. Alltså Kucherov är ju, du vet inte vad du får med Hedman och Vasilevskij, tror jag, men Kucherov är ju X-faktorn här, liksom, att han måste när han är i gott slag, vilket han ofta är i slutspel, då är de extremt svårstoppade. För han kan som nästan ingen annan bryta mönstret i slutspelshockey, liksom, när det blir tighter och sådär. På grund av att han är sån exceptionellt kreativ. Han tar det som finns. Han hittar liksom lösningar. Han har inte bestämda lösningar, utan han tar det som bjuds. Liksom, exceptionell hockeyhjärna. Så att, ja, men då är du inne på Stamkos som gör en jättebra säsong. Du har Braden Point. Du har egentligen hela det här laget och de har rustat upp den här tredje kedjan som var lite tunn efter att de tappade hela den i somras. Med Nick Paul och Brandon Hagel har de bredda ut där.
Ja.
Så att det här är ett, jag vet inte om det räcker hela vägen, men min känsla att Tampa i alla fall nyper den här serien.
Ja, men om man pratar om botten 6 där i Tampa, att de verkligen har prickat rätt än en gång. Känner du att Toronto kan matcha dem där med, jag tänker Wayne Simmonds och Jason Spezza och Pierre Engvall, du och jag har pratat om den här säsongen. Han var otroligt bra för Maple Leafs och har tagit stora kliv i sin karriär. Men har de en tillräckligt bra bredd och ett djup i sitt forwardstall för att kunna matcha dem?
Ja, offensivt sett har de ju det. Men defensivt...
Har de för få grisar liksom?
Nej, jag tror inte att det är problemet. Men jag tror att offensivt absolut. Jag menar, Kutchev, Point, Matthews, Marner. Du kanske till och med kan hävda att det är lite fördel på forwardsidan för Toronto. Men sätter upp, jag menar, ett par med Hedman i ena paret, McDonough i det andra. Och sen har du Sergachev där också. Liksom det är, den här backsidan, den här bredden är ju väldigt underskattad. Framförallt McDonough, om vi ska prata Ekholm-liknelse nu. Nu får vi se hur hans hälsa är. Han har ju missat tid. Men alltså McDonough tycker jag konsekvent har varit en av ligans bästa defensiva backar. Otroligt viktig under de här åren de har vunnit sina titlar. Är ju, han och Chernak är ju de som äter 28 minuterna. Första boxplay, matchup mot motståndarnas bästa och så vidare. Och han är ju en spelare som i ett annat lag där han inte hade spelat bakom en sån som Victor Hedman hade kunnat varit i utkanten av Norris-diskussionen. Han är så pass bra tycker jag. Så att, eller har varit så pass bra de senaste åren. Så att, där har ju Tampa en fördel på Toronto. Och sen som sagt, jag tänker inte, det är lite som man brukar säga, bett aldrig mot Sidney Crosby. Jag säger samma sak. Jag bett aldrig mot Andrei Vasilevskiy liksom. Innan han chokar. Jag tror det när jag ser det liksom.
Ja. Och jag vet inte om det här är en faktor att ta in för den första rundan i slutspelet, men Tampa, alltså, de har ju spelat så enormt många matcher de senaste åren. Det är ju 40-50 fighter mer än vissa av lagen i NHL. Tror att det finns en viss trötthet eller att, ja, men bensinen börjar ta slut som skulle kunna bli en del av det här slutspelserien?
Kanske inte den här serien, men absolut om vi ska prata om att gå hela vägen, då kommer det att spela in. Men här tror jag att det kan finnas en fördel. Jag menar, vi ska tänka på en sak här också, och det är nerverna som måste finnas i Toronto. Alltså, de måste ju bara vinna en runda. Alltså, de har inte lyckats göra det. Och jag menar, pressen utifrån, vad händer om de inte vinner? Alltså, vad får de här för stämplar? Alltså, visst, det är en väldig motivation för de här spelarna, men det är också absolut någonting som jag tror skulle kunna skapa lite låsningar, och Tampa kan ju gå ut och spela mycket mer. Jag tror att de har, för Tampa kan det komma in med en perfekt balans av att vara sugna men inte pressade att vinna. Jag tror också att just det faktum att det är Toronto tror jag är bra. För det är ett lag som det är mycket fokus på. De har många spelare, är från Toronto-området, Stamkos mest notabelt. Så det blir speciellt för dem och det blir mycket mediafokus. Det blir liksom nerv i det här. Jag tror att hade Tampa fått möta ett lag som Carolina i den första rundan till exempel, hade jag varit lite mer så här. Jag tror att det ger någonting motivationsmässigt att det är Toronto. Det är vad jag försöker säga för Tampa.
Ja. Jag säger att det blir 7 matcher, 4-3 till Tampa, och att det blir ny misär för alla Toronto supportrar och att det blir målvaktsfrågan som kanske blir avgörande i slutändan, som du är inne på, Mia Campbell versus Andrei Vasilevskiy. Det är mitt tips, vad säger du? Och med det så ska vi ta den sista omgången av lagen på östsidan, och det är Pittsburgh mot New York Rangers. Du sa det, betta aldrig mot Sidney Crosby, och det kanske inte gör här heller.
Nej, det här är ju en väldigt jämn serie. Det är två lag som jag tänkte säga att de påminner varandra, det gör de inte, men det är en jämn serie. Om vi börjar med Pittsburgh, så har de fått ganska bra målvaktsspelare, Tristan Jari, men han tappat formen och sedan blivit skadad dessutom. Så de lär väl kanske gå med Casey Smith här, vi får se. Men där har du ett problem för dem. Backsidan är helt okej. Mike Matheson har haft en jättefin säsong. Chris Letang har haft en jättefin säsong. Brian Dumoulin har haft en lite sämre säsong. Men någonstans så tror jag att backsidan är helt okej. Bottensexan är helt okej med Jeff Carter där i tredje kedjan. Första kedjan är enastående med Crosby och Gensel. Malkin har inte haft sin bästa säsong, så där är väl egentligen den stora... Kommer Malkin rätt in i det här, då kan det bli jobbigt. Om du då vänder på det till Rangers, så har ju de exceptionell topp. Som jag var inne på, en av ligans bästa playmakers i Panarin, en av ligans bästa backar i Fox. Ligans bästa målvakt den här säsongen. 5-50 målskytt plus Mika Zibanejad. Så toppen är exceptionell. De har skruvat lite på bredden. Med framförallt Andrew Copp tycker jag var en bra vändning, men Tyler Mott också för den delen egentligen. Så Det har ju varit, botten sexan har varit ett jätteproblem för dem och även tredje paret. De förbättrade det lite, tog in Justin Brown också för att bredda backsidan. Men bredden är ett problem. Och här tror jag också att det kan vara, här väger jag in lite mjuka värden. Eller någon sån här grejer att Rangers är ett lag som jag tror, jag ska inte säga att de är nöjda med att ta sig till slutspel. Men det har varit några tunga år. De har haft en rolig säsong för första gången på några år och få komma till slutspelet. Medan i Pittsburghs fall är det så här, det här är press. Inte lika stor press som Toronto, men det är så här, Malkins kontrakt går ut, Letangs kontrakt går ut, Brian Rusts kontrakt går ut. Alla de tror inte jag kommer tillbaks. Kanske bara Malkin. De blir äldre. De har haft några tunga slutspel. Mycket frågetecken här. Så jag tror att någonstans där så landar jag i att med lite hokus pokus hobbypsykologi så tror jag på Pittsburgh faktiskt.
Ja, då har vi tagit de mjuka värden där också. Om vi ska ta matchen i matchen på tränarbänken då, Mike Sullivan mot Jörgen Gallant, med två av de bästa coacherna i NHL under de senaste säsongerna. Jag vet att du uppskattar Mike Sullivan väldigt mycket, men Jörgen Gallant vann ju Jack Adams Award 2018, har gjort det väldigt bra här med Rangers också. Det är ju en ganska intressant aspekt av den här serien tycker jag, de två mot varandra.
Ja, men här säger jag fördel Pittsburgh, och det är inte så oväntat. Jag är en stor Mike Sullivan förespråkare, men om vi ska vara helt ärliga så är det så här, jag vet inte. Alltså i mångt och mycket är det här laget är ju, Rangers är inte drivet av ett fantastiskt kollektiv eller lagspel, de är drivet av individuell briljans. Jag har ju sett Gallant nämna sitt Jack Adams-diskussioner. Jag tycker inte att han har visat något den här säsongen som gör att han ska vara med där faktiskt.
Det var det jag tänkte kolla med dig. Alltså, jag har ju sett, ja, men vår favorit Earl Sutter var kanske favorit där. Men att Jörgen Gallant har nämnts precis bakom honom.
Mm. Nej, men som jag är inne på, Sullivan skulle jag före. Brindamore, absolut. Jag tycker jag är ett stort fan av Bruce Cassidy som jag tycker är konsekvent. Det är liksom alla coachbara grejer, defensiv, special teams. Har Boston liksom konsekvent varit bra i flera säsonger under hans styre, så att han är en sån som jag skulle kunna slänga ut där också. Nu är de bara ett wildcard-lag, men de är i en ruggigt bra division, så att fördel Pittsburgh på tränarbänken.
Ja, okej. Okay. Jag lutar mot 4-2 till Penguins, och du säger?
Ja, det är faktiskt samma här. 4-2 Pittsburgh.
Okej. Okay.
Men den här ska man också säga att den här är faktiskt, den känns ju nästan mest öppen, för att jag menar, Shesterkin kan ju stjäla 4 matcher, 100%.
Absolut. Då tycker jag att vi reser västerut, och vi börjar med Colorado mot Nashville-serien här. Jag tror inte det var speciellt många som hejade på Predators som blev nöjda över att det är Colorado redan i den första rundan, och de flesta tänker ju 4-0 matcher till Colorado. Är maktbalansen så pass stor mellan de här två?
Ja, det här är väl på förhanden liksom ojämnaste serien, med all respekt för Nashville. De gör en jättebra säsong. Och det som blir intressant här, det är väl, okej, okay, alla vet att Colorado är favoriter och vi behöver inte räkna upp varför. Men om vi ska prata om Nashville är det ju att det som talar för dem, nu har ju Saros blivit skadad och sådär och formen svajar lite, men han är ändå en målvakt som under stora delen av säsongen har varit en av ligans tre bästa målvakter.
Men det rapporteras i 4-6 veckor där, så han lär ju inte ens spela mot Colorado.
Nej, och gör han inte det, då är det ju liksom godnatt.
Ja, så det spelar ingen roll att man har en Norris vinnare och kanske en av ligans bästa kedjor. Det är sak samma.
Ja, jag tror det. Och jag menar, som sagt, kan han komma tillbaka tidigare, men då är också frågan, vad är han i för form om han kommer tillbaka tidigare? Det som man kan tala för Nashville är att de är ju ligans kanske bästa, alltså ligans typ tyngsta lag den här säsongen. De har spelat en väldigt bra fysisk hockey, och det brukar ju kunna ge resultat i slutspel, så att kanske att de kan störa Colorado med det, men nu håller jag bara på och greppar efter torkat gräs. Alltså det är klart att det allt kan hända i hockey, det bästa laget vinner inte alltid, men Colorado är ju stor favorit där.
Ja.
Jag tror de tar en match, jag säger 4-1.
Du säger 4-1. Det låter som att du tycker att vi faktiskt bara ska gå vidare för att det är så uppenbart hur det här kommer att sluta. Vi har haft lite Nashville fokus också med Filip Forsberg där.
Ja, eller har du något mer där?
Det är väl egentligen en fråga hur du ser på Alltså var kan det krack... Alltså det när jag tittar på Colorado, så var kan det krackelera ens? Alltså de har en bra målvakt i Darcy Kemper. De har en backsida där det finns både spets och bredd. Och bland forwards, du har ju varit inne på det, att det är en kanske topp 5 center i Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog, håller högklass, Mikko Rantanen, och sen har de ett djup där också. Så vad är egentligen svagheterna med Avalanche?
Ja, men de har egentligen inga riktiga svagheter. Det är klart att Kemper är väl inte så testad på den här i det här sammanhanget. Så det, och målvakter kan alltid... Det är bara en spelare. De kan alltid fallera. Men de har en helt annan bredd nu. Alltså, tidigare har Taves inte varit så här bra som han är nu. Och backsidan är faktiskt helt sjukt bra egentligen. Ja. Och jag menar, Kadris lyft den här säsongen ger ju det här. Lekkonen, en spännande breddvärmning där också. Det är klart att de kommer möta väldigt bra lag som inte har så stora svagheter heller längre fram. Men här och nu, så alltså är Saros borta, så är de ju bättre än Nashville i alla discipliner.
Mm.
Alltså spets, bredd, forward, backar, målvaktsspel. Ja.
Ja.
Förutom fysiskt spel. Så det är ju, alltså, om jag är Nashville skulle jag gå all in för det. Bara kör liksom och se vad domarna släpper. Se hur det påverkar dem. Det är ju det liksom.
Ja, då ska vi singla fram Terran Genoa här då som en nyckel.
Oxen!
Person, exakt. Oxen i Nashville. Som kanske kan komma under skinnet.
Mattias Ekholm också. Underskattad elak sida hos honom.
Ja, absolut. Jag säger nog 4-1 där också. Vi gör så här. Det är tråkigt att tycka samma. Jag säger 4-0 till Colorado. Och att de går vidare i den här serien. Ettan i Pacific, Calgary mot Dallas som tog den första wildcard-platsen precis framför Nashville där då, som ramlade ner ett steg i tabellen. Det finns ju så mycket att gilla med Calgary, och jag skulle först vilja prata om den där första kedjan med Elias Lindholm, Matthew Tkachuk och Johnny Gaudreau. När såg vi senast tre spelare, alltså från samma lag, men tre spelare från samma kedja göra 40 plus mål allihopa, individuellt sett?
Det var en bra fråga. Jag försöker komma på någon.
Alltså jag har inget svar här. Det är mer bara att jag tyckte det var en... Det är en otrolig bedrift rent statistiskt.
Nej, vi måste ju förmodligen gå tillbaka till... jag vet inte liksom vad Pittsburgh hade för kedjor i början på 90-talet. Men säg att typ Lemieux, Jagr, Kevin Stevens spelade ihop. Något sånt, ja, kanske.
Kan det vara Gretzky, Curry, Messier, Edmonton?
Messier spelar ju också center, så de spelar inte tillsammans.
Ja, ah, just det.
Så mycket. Men du kan garanterat hitta någonstans på 80-talet. Men senast så skulle jag gissa det. Bertuzzi och Näslund hade ju 40-målssäsonger där tillsammans i början på 00-talet. Men Brandon Morrison gjorde ju definitivt inte 40 mål.
Nej.
Ja, det var en jättebra fråga. Jag kan inte komma på...
Nej, jag menar nog inte att du ska hitta en kedja. Jag tyckte det bara var helt otroligt att alla har klättrat över 40. Och att det är kedjekamrater, det brukar man inte säga. Alltså visst, det finns ju lag där det har funnits tre spelare som har varit över 40 mål. Men då har de ju spelat i olika kedjor. Det har kanske varit två centrar och någon ytterforward eller så. Men här spelar de ju faktiskt tillsammans. Så det är ju... Ja, helt sinnes. Men det är inte bara de tre med Calgary. Det finns väldigt mycket att gilla här. Det är kanske en underskattad backsida, och det är en riktigt klassmålvakt i Jakob Markström som du redan har hyllat. Men backsidan, frågan här då, är den tillräckligt bra för att gå hela vägen?
Ja, men där finns det väl ändå, det är väl den svagaste lagdelen om man säger så. Rasmus Andersson gillar jag som spelare, men han är väl inte liksom en första back, i alla fall inte en av det slaget. Noah Hanifin har jag inte varit överdrivet imponerad av under åren. Gedigen spelare, men ingen liksom, står inte ut på det sättet. Och Chris Tanev är en väldigt bra defensiv back. Men de har ju en funktionell backsida, men den har ju inte... Ska de vinna så behöver det vara lite så här Pittsburgh-grejen. Att det här är en funktionell backsida, men det är forwards och målvakter som... vinner matcherna.
Och att man får förlita sig på Daryl Sutters system och taktiska öga helt enkelt då.
Exakt, och det är inte en dålig backsida, det är ju bra spelare, men just att vi pratar om vad vissa andra lag har, om vi då tar i väst och kollar på Colorado primärt då, som har ju en otroligt bra backsida, men ja.
Ja, Dallas då. De är ju inte samma lag som när de tog sig till slutspel, inte bara slutspel, final mot Tampa för 2 år sedan. Kärnspelarna har blivit äldre och sämre. Och det finns inte samma kvalitet på målvaktssidan heller som det gjorde då. Vad är de förutom den där första kedjan med Roope Hintz, Pavelski och Jason Robertson? Vad finns det mer att gilla i det här Dallas som du ser det?
Ja, men det är klart att Klingberg och Heiskanen har ju visat potential att driva väldigt bra från backsidan. Jag vet inte om man säger att någon av dem har sina bästa säsonger, men där finns det ju absolut någonting positivt att ta fram. Men överlag så är inte det här, det här är ju ett av de sämre lagen i slutspelet, så är det ju, och jag kan absolut tänka mig att de kan skrälla en runda eller så, men det är inget lag som kommer gå långt, det har jag väldigt svårt att tro, men absolut kunna vinna en runda. Att Ottinger ska spela bra, att den här första serien ska ta över några matcher, den är otroligt bra med Jason Robertson och Roope Hintz och Joe Pavelski. Men
sen, man tycker inte illa om Jiri Heiskanen heller.
Nej, han är fantastiskt bra. Jag tror att det är många i Finland som håller på Calgary. Då får du in Roope Hintz som Jiri Heiskanen till ett finländskt VM-lag. Det är inte dåligt.
Nej, verkligen.
Där har du för övrigt också, för, om vi ska prata ur Finlands perspektiv, den Colorado-Nashville-serien är ju lyckad för dem.
Mm.
Det är förmodligen Saros Granlund om nu Saros läker ihop för att spela ett VM och få göra det för Nashville. Eller om det blir en skräll så är det potentiellt Rantanen Lekkonen,
ja.
Om de nu åker efter.
Kan tänka mig att det är många finländare som hoppas att det blir skrälla på östsidan också, med att Florida och Carolina åker ut. Så de får in Bark och Aho där. Dallas, alltså det här är väl ingenting man ska hänga upp sig på, men enda laget i slutspelet som faktiskt har minusstatistik när det kommer till målskillnad. -8, annars är de är alla plus.
Ja, men det brukar vara en hyfsad indikator för hur bra laget är. Och säga någonting om att har du en dålig målskillnad så är det ofta ett lag som liksom har snubblat sig till segrar i vissa matcher, och vice versa liksom. Har du en bra målskillnad så är det ofta ett lag som har spelat bra, och har en bra målskillnad utan att ha så mycket poäng så har du haft lite otur. Man pratar ju ofta om en så här klara av att vinna starka matcher, men generellt sett är det ju ett tecken på ett bra lag är ju att det inte blir så tajta matcher, att man klarar av att stänga matcherna innan det blir tajt. Så att det säger någonting också.
4-1 till Calgary säger jag. Vad blir ditt svar då?
Jag tror ändå det blir 4-2. Jag tror att de kan nypa ett par av Dallas. Skapa lite mer.
Och nu till den serie som jag ser mest fram emot faktiskt. Förutom med Tampa, Toronto har ju verkligen någonting. Men St. Louis Blues mot Minnesota Wild. Det har ju varit, alltså i flera veckor har man ju tänkt att det kommer ju bli de här två lagen mot varandra i första rundan. Och det är nästan lite sorgligt att vi inte kommer få se båda de här i andra rundan, Jonta.
Ja. Jag har ju alltid, jag håller ju alltid på de lag, eller jag håller ju alltid inte på de lag som inte har några svenskar. Nu har ju St. Louis dumpat sunken, så karma kan de ju få åka.
Ja.
Nej, men det är ju klart, det här är ju två, det är ju tillbaka till den 1-8 grejen. Det här är ju två otroligt bra lag, med betoning på lag som möts, starka kollektiv.
Visst påminner de ganska mycket om varandra?
Absolut, det är ju gamla Central Division-skolan liksom. Tunga lag, maskiner, inga superstjärnor, de bara kör och nöter och hej och hå. Dessutom två av ligans förmodligen läskigaste coacher. Alltså, Craig Berube och Dean Heveson ser ju.
Ja, vill inte
man skulle inte vilja ha den här mellan båset-positionen ifall de hamnar i en skrikmatch.
Nej.
Då skulle man ju liksom börja pulveriseras bara av.
Fast du har ganska långa armar, så du skulle kunna hålla dem på avstånd så att de står kvar på samma bänk.
Nej.
Eller på olika bänkar.
Hålla bort Craig Berube. En hyfsat gubbstyrka aura på honom.
Jo. Men det har gått bra för dig på våra styrkepass senaste veckorna här. Jag tänker mig att du har bulkat upp ganska mycket för att kunna ta den fighten.
Ja, nej, det krävs betydligt mer vikt på stången. Det hjälper inte. Det finns ingen gymstyrka som räcker mot sådana där. Det är Daryl Sutter som kan stå där emellan och hålla undan dem.
Ja, du får ringa honom då, med tanke på att han finns i din kontaktbok tydligen. Var det avslutade förra veckan. Målvaktssituationen är Blues. Ville Husso har ju varit första målvakten under grundserien. Men det finns ju den där slutspelsfaktorn med Jordan Binnington och att han var så fantastiskt bra 2019. Men kan de förbise Husso i det här läget?
Nej, jag tror de går med Husso.
Okej.
Jag menar, Binnington var lika oprövad som Husso är nu när han vann.
Ja, och visst var känslan att sista grundseriematcherna, då fick ju Binnington chansen faktiskt, men var ju inte speciellt bra. Att de ville testa dem och se, okej, kan du komma in i den här galna formen igen, då får du nog chansen som att ta första spaden i slutspelet. Men att han inte lyckades med det.
Jag ska inte säga att det var så att han skulle få första spaden om han hade spelat bra den matchen, men däremot så tror jag att man kanske kan spela bort chanserna och få den.
Ja, jag menar, tänk om han har varit stekhet och tagit segrar med Blues där och varit 93-94%, då hade man kanske vägt honom istället för Husso.
Ja, jo, så kan det vara. Ja. Men det blir Husso.
Det blir Husso. Och vi har ju pratat om att det finns så extremt många, ja, men 20 och 30 målskyttare i Blues, så att det egentligen inte finns några svagheter om man pratar breddmässigt bland anfallarna. Har de toppen då? Har de den här Conn Smythe-vinnaren som man känner, oh, det är du som tar oss hela vägen?
Nej, det har de inte, men jag menar, de, eller de har
inte. Ryan O'Reilly har ju vunnit, så att
men nej, men det är inte det som är frågetecknet för mig här. Det är snarare backsidan.
Mm.
Den är jag inte superimponerad av. Pareko har inte haft en klockren säsong. Han är väl kanske inte den spelare de hoppas att han skulle bli. Och
men alltså Justin Falk, Torrey Krug.
Ja, det är ett bra backpar. Men alltså för mig är det ett bra andra par. De har inte ett tillräckligt bra första par. Det är väl lite där jag landar med dem. Alltså, så det är en svaghet för St. Louis. Men de har ett väldigt starkt kollektiv och sånt där. Så att, men ska man peka in, ringa in någonting för Blues är absolut backsidan.
Ja. Minnesota här då. Jag tycker vi börjar med att prata om Kirill Kaprizov. Är han den näst bästa ryssen just nu i NHL bakom Andrei Vasilevskiy?
Ja, du kan ju tänka mig att Igor Shestorkin skulle vara med någon person också.
Han glömde jag bort här faktiskt. Ursäkta, ja. Igor. Men är han trea då?
Ja.
Jag tänker att alltså, han ska vara före Ovechkin.
Ja, alltså nu frågan, Panarin är väl egentligen för Ovechkin också kanske. Och sen har du ju också Kucherov.
Ja. Så att, ja, de har några där.
Ja, jag är inte beredd att ge honom den på uppstuds sådär, det är jag inte.
Ja, okej.
Men med det sagt så kan han vara, han är absolut en av spelarna som jag har tänkt på när man till hartröster alltså. Säsongen han gör är helt sjuk.
Ja, faktiskt.
Alltså,
över 100 poäng för första gången, och vad är det? Det är nästan 30, ja, det är 23 poäng till tvåan i interna poängligan.
Ja, och med all respekt för den 35-årig Mats Zuccarello och en Ryan Hartman som var på waivers för typ 2 år sedan, så är inte det världens bästa omgivning heller.
Nej, det är väl Kevin Fiala man kanske ska nämna.
Ja, men de spelar ju inte tillsammans.
Nej. Nej, det
knappt gjort det i powerplay tror jag. De har gjort det på senaste här. Fiala har ju också gjort en väldigt bra säsong. Minnesota finns det mycket att gilla med egentligen. De har en bra bredd på backsidan. Jag tycker ändå, om du jämför med St. Louis, absolut ingen Norris-vinnare så kanske, men Brodin exceptionellt bra till exempel, en av ligans bättre defensiva backar. Med Fleury har de uppdaterat målvaktssidan som var den stora svagheten. De har Kaprizov som en stjärna, de har väldigt bra offensiv bredd. Man kan då ha Kaprizov och Fiala i varsin kedja.
Mm.
Båda spelare som har potential att hälla in en 7-8-9 poäng på en serie i ett slutspel. Plus att du då har den här köttkedjan som ni har döpt den till.
300 kilo kedjan där, ligans bästa, ja, tredje enhet.
Ja, med Foligno, Eriksson Ek och Greenway. Så finns det väldigt mycket att gilla med Minnesota. För mig är det här kanske, jag tycker att de är topp 3 lag i väst.
Ja, bakom Colorado och Calgary då.
Mm.
Ja, alltså med den där backsidan.
Kanske före Calgary, det går att diskutera nu när de har Fleury, det tycker jag.
Ja, just det, spännande. Om du ska lite snabbt jag var inte helt såld.
Det är som ett oärligt spännande.
Ja,
spännande.
Ja. Jag tänkte på något helt annat. Jag ville att du skulle ranka backarna i Minnesota. Om man tänker Jonas Brodin, Matt Dumba och kanske Jared Spurgeon som trea där. Är det de tre som tar etta, två och tredje platsen? Och sen är det Alex Goligoski som en fyra, eller vad tänker du?
Ja, jag skulle nog säga Brodin, Spurgeon, Dumba i den ordningen.
Ja, just det. Spontant. Enligt dig så är det inga tveksamheter kring att det är Fleury som kommer att vakta kassan under slutspelet. Även fast Cam Talbot faktiskt har gjort det bra här på slutet.
Ja, han har ju en helt okej säsong Talbot, men det är klart man går med Fleury.
Mm.
När man satsar på honom.
Sista Matchupen här då. Edmonton mot...
App. Nu var du ivrig.
Ja, det var jag faktiskt. Vi ska ju ge ut ett tips här. Du får börja.
Ja, trots allt jag sagt att jag tror så mycket på Minnesota så säger jag faktiskt att St. Louis tar det här med 4-3.
Vad
det...
tråkigt. Ja, okej.
Okay. Har du också det eller?
Jag hade också 4-3 till St. Louis här.
Ja. Det känns som, det här vill jag faktiskt att Minnesota ska gå vidare. Det borde, jag tycker det är ett väldigt roligt lag, men...
Ja.
Nej, det blir inte allt som man vill. Nej,
jag skulle ha motiverat på exakt samma sätt. Så då kan vi ta den sista serien här då, med Kings mot Edmonton. Jag vill faktiskt ta vidare på ett spår som du hade om Kings för två avsnitt sedan. Då sa du så här: ja men bra säsong, kanske till och med väl godkänd, men det är inte mycket mer än det här. Det kommer att ta slut i en första runda oavsett vilka de möter.
Ja. Jag känner att jag ska gå rakt på saker.
Ja, gör det. Varsågod.
För att jag kommer gå rakt på resultatet här. För att jag har alltid... Jag måste alltid ha ett svep. Och de som jag har lyssnat inser att jag har inte haft något. Så det här är mitt svep. Jag tror att det är tomt i tanken för LA. Dowdy borta. Jag tror inte de orkar. Jag tror att Edmonton kommer ut och gå liksom fulla spjäll. Draisaitl, McDavid, show liksom... Jag tror att det här blir 4-0 matcher.
Okej. Okay. Alltså, tror att det finns någon chans för dem att stänga ner Crosby, McDavid och Draisaitl med tanke på att de har Anze Kopitar och Philip Danault som är två av ligans bästa defensiva centrar?
En bra poäng. Och det kan man ju, så är det ju. Det är bra matchup centrar, men jag tror inte att det räcker. Det här är ändå... Alltså... Du skulle kunna hävda att det är typ de två bästa spelarna i världen de senaste 3-4 åren som är mitt i sin prime. Otroligt motiverade. Jag tror liksom inte att det räcker. Inte i den här första rundan i alla fall.
Nej. Alltså Jonathan Quick har ju haft en fin säsong måste man ändå säga. 36 år gammal. Men alltså backsidan Jonta i Kings när Daure inte är där. Det är ju faktiskt så att Alexander Edler får väl anses vara en topp 2-back, ska man säga det?
Ja, han kan den.
Han kan den.
Ja, nej, men det är klart att det är så. Att det, där har de ju svaghet också. Men Edmonton är inte ett perfekt lag på något sätt och vis. Deras backsida har... Den är väl bättre, men inte superbra. Målvaktssidan känns som ett jättefrågetecken för Edmonton. Men deras bredd, offensiva bredd har ju blivit bättre. Så att...
Ja. Max Smith...
Ja.
Ska vi ta Mike Smith eller? 40 år.
Ja, det är klart att han kan vinna några matcher. Alltså, han har det fortfarande i sig, men han är väldigt ojämn. Och jag har svårt att ska räcka långt i ett slutspel. Jag tror att jag hade min konferensfinal, så att det vore bra för mig och mitt Subway-intag. Ja. Det blev så.
Ja, just nu leder du med 2-0. Och det är totalt 6 vad som vi ska gå igenom innan den här säsongen är slut.
Ja. Undrar om jag hade Panarin. Mitt David Matthews Panarin.
Nej, jag hade Panarin själv, vet jag. För jag minns att du...
Jag hade nog coach då.
Ja, det hade du nog.
Mm.
Så var det.
Då blir det alltså lika den då.
Ja, då leder du alltjämt med 2-0. Mm. Du säger 4-0 till Edmonton. Mm. Då drar jag till med 4-1 då, Edmonton.
Mm.
Då har du där. Snabb recap här av vilka lag som vi tror kommer gå till andra rundan. Om vi börjar på östsidan. Jag sa Florida emot Capitals. Du sa?
Florida.
Tampa för mig.
Tampa.
Carolina.
Boston.
Pittsburgh.
Pittsburgh.
Calgary.
Calgary.
Edmonton.
Edmonton.
Colorado.
Colorado.
Och Blues.
Ja. Då är det Boston, Carolina.
Ja. Det där vi skiljer oss åt.
Det här känner jag ju ta tillfället akt nu då. Det blir ju ändå 10 matcher. Det är Florida-Washington på lördag. Och sen kör vi en annan studie på Boston-Carolina på söndag. Och sen kommer ju västmatchen efter där också. Så att jag tycker att man här ska ta tillfället i akt nu. Första rundan är ju den underhållningsmässigt roligaste. Så ska man, jag skulle säga så här. Ska man dedikera någon enda helg på hela året till att kolla på NHL-hockey så är det den här.
Ja, nu säljer du in det bra faktiskt via play-sändningar måste jag säga.
Ja, men det tycker jag. Det blir dubbla matcher både lördag och söndag. Första rundan, superrolig, jättebra slutspel. Det här är helgen. Man ska bänka sig.
inte ett NHL-puls utan ett Lindqvist, eller testet som det ursprungligen hette. Men vi har ju döpt om det sedan 3 veckor tillbaka. Och det här är ju Jonta för hela slanten. Så jag lämnar över, inte micken, vi sitter ju på olika håll den här gången som sagt. Men du får ta över helt och hållet här, programledarrollen.
Ja, vi ska hålla det enkelt den här gången också. Fastnat i det här hockeynördarträsket nu faktiskt. Men vi ska ha lite slutspelstema.
Mm-hmm.
Och jag satt och tänkte på... Jag ville göra det här testet när jag noterade att vi hade 2 40-målsskyttar där. Mm. Så det här är väldigt enkelt. Jag kommer att ha 5 namn. Du får skriva 5 namn, varken mer eller mindre.
Det är inga minuspoäng inblandat här, eller?
Nej, jag känner att den här blir inga minus.
Okej.
Och det jag vill ha är helt enkelt alla svenskar som någon gång i karriären har gjort ett 2-siffrigt antal mål, alltså 10 eller fler, i ett Stanley Cup-slutspel. Varsågod. Ja, 30 kvar.
Ja. Visst räknas spelare som var 10 mål exakt också.
Ja.
Ja. Då har jag 5 namn.
Ja, varsågod.
Jag vill minnas att när Victor Hedman vann Conn Smythe, då gjorde han exakt 10. Men...
Ja, helt rätt faktiskt.
Jaha, det var det. Okej.
Okay. Jag trodde att du skulle bomma den.
Den ligger i närtid här, att han var 2-siffrigt.
Det är ju faktiskt den tredje högsta noteringen någonsin för en back.
Ja, det är ju otroligt. Sedan så... Håkan Loob.
Ja.
Okej. Okay. Daniel Alfredsson.
Ja, han har det svenska rekordet.
Okej, okay, vad ligger det på då?
14.
Ja, okej. Jag tänker att Z gjorde det när han vann Conn Smythe.
Det gjorde han. Han gjorde det även året innan. Han gjorde 13 det året och 11 året innan när de torskade finalen mot Pittsburgh.
Ja.
Eller förlåt. Ja, precis. Nej, vänta nu. Skitsamma. Han har gjort 13 och 11.
Ja, okej.
De 2 åren, de gick i finalen.
Sen, jag har satt ut Peter Forsberg här.
Snyggt. Den trodde jag inte riktigt av.
Var det 96 eller?
Ja, han hade en väldigt oforsbergsk statistikrad och 10 plus 11 på 22 matcher.
Ja. Men hade han inte någon match när han gjorde typ 3 eller 4 mål där?
Jo, han hade ju rattrick.
Ja.
Han är ju alltjämt den senaste spelaren att göra ett hattrick i en final.
Just det, Florida där ja. Mm. Det är, alltså vi brukar tipsa om YouTube highlights. Den kan man gå in och titta på. Den innehåller rätt mycket bra grejer. Men okej okay,
det är otroligt bra insult av ett klipp. Ja. Den kan man gå och titta på. Innehåller mycket bra grejer.
Ja, men jag behöver inte säga mer än så. Det är mål och assist och grejer. Okej, okay. Ja, men det var de namn jag hade. Så jag...
Du har ju bara sagt 4.
Nej, jag har sagt 5.
Nej, Loob var fel.
Ja.
Just det, men ändå 4-5.
Ja, men det tycker jag är rätt det är helt okej, va?
Ja. Men jag är... Vill du våga på en gissning? Det här är den enda spelaren som, förutom Zäta, som har gjort det två gånger.
Och, ja, men kan det vara Danne Sedin?
Nej.
Okej. Vilken era pratar vi?
2000-talet.
2000-talet. Det är ju inte Sundin.
Nej.
Såklart. Kan det vara typ Fredrik Modin?
Nej, det är det inte. Det är väl en riktig, jag får säga att det är lite av en slutspelsspecialist. Han är ju inte en lika stor, med all respekt för en fin karriär, inte i närheten av lika stor stjärna som de andra fyra.
Nej, jag kommer nog inte ta den här.
En smålänning?
Nej. Jag behöver något mer om jag ska ta den. Jag står helt still faktiskt. Jag har inte sett spår jag jobbar på just nu.
Ena året han gjorde det så torskade med final och andra året så vann de.
Ja, vänta här nu. Okej, okay, så Detroit smålänning.
Har ett smeknamn kopplat till ovdjursbastard.
Jag tänkte först på Thomas Holmström, men det är ju, är det Piteå eller Boden var honom? Nej, men Jonta, nu får du bara presentera. Det börjar bli skämmigt att jag inte kommer på det.
Inte ens den här hovdjursbastarden. Nej. Det känner jag, juliga trådar.
Ja, det är bra, men ändå. Det flög över huvudet och jag är för trött nu för att okay. försöka.
När du gick hem från skolan, när du var liten och de coola killarna liksom ville vara elaka med dig på vintern, vad gjorde de då med dig?
Mula med. Jaha, okej, Fransén. Ja, den sista var ju faktiskt riktigt bra. Det var 5-5 på den. Det är tipset. Ja, men okej, så Fransén har 2 10 plus slutspel.
12 och 13. Han har fler mål än Zäta till och med. 1.
Ja, det var imponerande. Vi är bortglömd den NHL svensk faktiskt.
Mm.
Och han har väl, är han, nu ska vi se här. Är han den enda svensk som gjort 5 mål i en enskild match i ett slutspel?
Ja, precis. Jag funderade om jag skulle gå dit, men det blev för lätt. Det är ju några som har gjort det i grundseriesammanhang. Mika har gjort det. Ville Lindström har gjort det. Båg har för mig gjort en femårsmatch också. Jag undrar om inte Sundin har han också i början av karriären.
Ja. Okej, så Fransén var den sista. Och då är det Victor Hedman, Henrik Zetterberg, Johan Fransén, Daniel Alfredsson och Peter Forsberg. Då.
Mm. Ja, men 4-5 tycker jag är bra. Jag tyckte Alfredsson och Zäta kände att de har Hedman lätt att glömma bort. Forsberg tänker man ju assist.
Absolut. Det gör man ju. Ja, men kul att få prestera hyfsat i alla fall på ett Lindqvist. Det gick ju inte speciellt bra förra veckan med Olausson-fadäsen där. Riktigt irriterad över den. Den hängde i några dagar faktiskt. Men det var veckans avsnitt i alla fall. Vi körde slutspelet för hela slanten och det är ju rimligt med tanke på att första rundan väntar här nu. Jag vill påminna om att vi har NHL Pulse-ligan på bracketchallenge.nhl.com, så anslut den. Det blir kul. Jag tror inte Jonta kommer att sätta upp en bracket, men jag har gjort det i alla fall. Okay. Bara för att visa närvaro där. Ja. Jag är inte mycket av en tippare. Alltså jag märker att det finns ett enormt engagemang kring det, men jag bryr mig inte speciellt mycket faktiskt.
Nej, inte jag heller, men...
Ja, det är roligt att ni är intresserade i alla fall. Och ni kan även följa oss på Instagram, där heter vi Hockeypuls. Och skicka gärna lyssnarfrågor i DM eller som kommentar på våra inlägg, så ska jag ta dem vidare till Jonta här, så får han besvara dem. Grymt! Vi ses nästa vecka, va?
Det gör vi!
Mm. Och tack till alla som lyssnar på det här. Puss och kram på er. Tack. Hörs. Hej hej!
Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.